Valåret innebär att många frågor kommit upp till ytan. Inom IOGT-NTO har frågan om organisationens förhållningssätt till Sverigedemokraterna varit ständigt pågående och under året har den blivit allt intensivare. Det här är Accentpodden, jag heter Jens Wingren och i det här avsnittet ska vi prata om hur IOGT-NTO förhåller sig till extremhögern. IOGT-NTO har tagit beslut om att man inte ska ha något samröre med Sverigedemokraterna. Så här förklarar Erik Winfors-Wandberg från förbundsstyrelsen förhållningssättet under ett panelsamtal på Verksamhetsforum i november i år. Han frågas ut av Åsa Hagelstedt som håller i panelsamtalet.
Den har funnits i ganska många år egentligen, så det är nog den förra förbundsstyrelsen till och med runt 2014 som tog den policy första gången. Och sen så har den där förnyats lite och fastslogs återigen då i vintras förra gången, där vi kom fram till att vi var ganska nöjda med det. Och anledningen är ju att vi är en mångkulturell rörelse. Det står till och med i våra program och sånt. Vi jobbar mot rasism. Vi står upp för demokratiska grundvärderingar. Och vi uppfattar att SD skiljer sig väldigt mycket från IOGT-NTO i sina grundvärderingar, och vi har ett behov av att jobba mot de politiska partierna, men där vill vi ha en markering om hur vi ser på dem.
Och om du med egna ord skulle beskriva vad policyn säger, hur skulle du förklara den då?
Jag kan först också förklara varför det är viktigt lite till. Får jag göra det? Att grejen är ju mycket att vi vet att det har varit viktigt för SD att synas tillsammans med trovärdiga personer och organisationer. De har utnyttjat det rätt mycket. Så att om vi till exempel har sån här drogkampen i en förening, så vill de gärna, de som är lite fiffiga där, de tar gärna en selfie tillsammans med någon IOGT-NTO-are och så här, vi är hos IOGT-NTO och vi är kompisar, blir då budskapet. Så det är den typen av situationer bland annat som vi då vill undvika, att vi vill inte bidra till att stärka dem. Vad var frågan?
Om du skulle med egna ord beskriva, vad säger den här policyn?
Att vi vill hålla dem på armlängds avstånd. Det är egentligen det den säger. Att vi vill inte... Vi skickar gärna information i de sammanhang där vi till exempel skickar information till hela riksdagen eller till hela kommunfullmäktige eller någonting. Men vi bjuder inte in dem till våra arrangemang. Vi försöker minimera de kontaktytorna där vi kan stärka dem.
Men och hur tänker IOGT-NTO då? Alltså, har vi inte yttrandefrihet i det här och åsiktsfrihet?
Jo, det har vi ju, men vi har ju våra åsikter och då får de ha sina. Och när vi uppfattar att vi står så otroligt långt ifrån varandra, så är det viktigt för oss att markera det avståndet. Och det har ju också, ska jag säga, att göra med den medlemsstruktur vi har. Att vi har ju jättemycket medlemmar. Jag tror en fjärdedel av de medlemmar som har kommit in i rörelsen under de senaste åren, och det är många, många tusen, de värvar vi i det här vi kallar för nya grupper med många med invandrarbakgrund som har kommit till Sverige kanske de senaste 10 åren. Och för de medlemmarna, det är viktigt att vi står upp för de medlemmarna också.
Men det finns inget som säger att en medlem i IOGT-NTO inte vid sidan av det skulle kunna vara medlem i Sverigedemokraterna.
Vi har ingen hinder för det i våra stadgar eller något sånt. Jag tycker att det skulle vara ganska schizofrent för den personen. Men vi utesluter ju inte människor på den grunden till exempel. Vi är ju väldigt, väldigt restriktiva med att utesluta människor ur vår organisation. Det har hänt tror jag, två gånger på 2000-talet. Så att det måste vara jobbigt för den personen att hysa så många värderingar inom sig, men visst.
Diskussionen har spetts på när delar av IOGT-NTO-rörelsen frångått förhållningssättet. I maj bjöd Sverigedemokraterna in till frågesporten Drogkampen i Falkenberg för sjunde året i rad. Ordföranden för den lokala föreningen menade då att det är bättre att bjuda in alla partier som sitter i kommunfullmäktige för att kunna diskutera med dem. Men förbundsordförande Johnny Mostasero höll inte med och menade att policyn gentemot SD måste kommuniceras tydligare. Några veckor innan riksdagsvalet genomfördes en partidebatt på Tollare folkhögskola. Rektorn Mats Kempinski sa då till Accent att han inte tyckte att den typen av aktivitet kunde omfattas av policyn. Tollare måste som skola undervisa om demokratifrågor på ett opartiskt sätt och därför bjöds alla partier in, även Sverigedemokraterna. Men det hade gått att komma runt även detta, menade Johnny Mostasero, som lovade att ta med sig IOGT-NTOs förhållningssätt till Sverigedemokraterna till verksamhetsforum för att ytterligare sprida kunskap om policyn. Och nu sitter vi alltså här på Tollare och verksamhetsforum.
Vi sitter nu till exempel på Tollare folkhögskola som anordnade en debatt där man bjöd in alla. Det har varit en fråga, de av er som kanske följer Facebookgrupper har sett att där är det några medlemmar som har blivit väldigt upprörda. Tyder det på att policyn inte fungerar eller har medlemmarna missförstått eller vad?
Det tyder möjligen på att det är ganska svårt att ha en sån här policy som täcker alla upptänkliga situationer och sådär. Där jag kan börja med att säga att förbundet själva har gjort saker som en del kanske tycker är lite besynliga. Jag vet att efter den här första policyn hade trätt i kraft, så runt 2015 tror jag, då lyckades vi bjuda in hela socialutskottet i riksdagen, inklusive SD, till överläggningar med oss. Och det där är en del, vet jag, förbundsstyrelsen som har varit fundersamma på efteråt. Det där kanske inte var så jättelyckat. Och borde vi göra det igen? Och därför det finns en diskussion just nu om vi behöver göra den här policyn ännu tydligare. För det är inte så lätt i varje enskilt läge att lista ut hur man ska hantera saker och ting. Så vi måste bli ännu bättre på att kommunicera det från förbundet. För det är ju inte, om inte Tollare har haft riktig koll på den här policyn, så är det ju också vi som inte har kommunicerat den tillräckligt bra. Sen vet jag att i Tollare-fallet så är det så att de har också förhålla sig till en lagstiftning om när skolor får offentliga medel. Och den lirar inte riktigt, vad jag förstår, med vår policy. Och det här har de varit lite kassa på att kommunicera utåt. Det kanske de borde ha berättat för våra medlemmar som har varit upprörda också. Så att men det tror jag faktiskt är ett undantag. För det tror jag är en enda nod som... Med noder menar vi ju våra folkhögskolor, MBV, Accent, det som vi jobbar med inom rörelsen som verktyg, men som inte är IOGT-NTO. Och skolorna tror jag är en enda nod som rätt hårt berörs av en helt annan lagstiftning också. Mm.
Vi ska säga det, att Tollare var också inbjudna ifall de själva ville komma hit och just förklara det, men de hade tyvärr inte... möjlighet att vara här, men har just klargjort precis det som Erik säger i ett mejl, men som sagt, det är kanske inte alla medlemmar har hört.
Men sen så vill jag också säga det, att vi är ju inte ensamma om att ha den här typen av policy. Rädda Barnen jobbar så här, Nobelstiftelsen bjuder inte in Sverigedemokraterna till Nobelmiddag, för att Nobelstiftelsen, som är ju en ganska känd och uppmärksammad stiftelse i Sverige, de ser att de inte kan ställa upp på de värderingar som det för med sig. De vill inte att Jimmy Åkesson ska få spegla sig i den glans som det är att bli bjuden till Brohalla. Så att vi är ju inte unika på det sättet alls.
Men det finns andra problem att förhålla sig till. IOGT-NTO-rörelsen äger många hus och möteslokaler. Det är lokaler som kan vara lockande att boka för alla möjliga sorters rörelser, även sådana som man inte vill ha att göra med. Där kan policyn vara något att stödja sig mot, berättar en annan paneldeltagare som jobbat med lokaler i Skåne, men som inte vill förekomma med namn i de här sammanhangen.
Policyn har ju påverkat så tillvida att den sätter i fingret tydligare mot delar i värdegrunden som vi kanske har tappat lite fart de senaste 50 åren. Det vill säga inte bara nykterheten utan demokrati och solidaritetsfrågan. Och när man då pratar lokal och även regional verksamhet med distrikten så är det ju flera dimensioner i det här. En kan ju vara faktiskt på individplanet att vi får någon som är förtroendevald i SD som har en vilja att bli förtroendevald inom IOGT-NTO. Och då ska ju våra medlemmar och våra föreningar ta ställning till, kan vi lämna detta förtroendet? Det finns inget förbud mot det, men längst ut på linjen måste man ta ställning. Är det här förenligt och kan vi låta den här personen då få ett förtroende att företräda oss parallellt som man har ett företrädarskap i en organisation då som vi har en policy från förbundet där vi står väldigt långt ifrån varandra. Så det är på individnivå. Sen på förenings- och distriktsnivå så hamnar vi i en diskussion om när det gäller samverkan i verksamhet. Vilka ska vi bjuda in och inte bjuda in, till exempel till drogkampen-tävlingar, till ett alkoholpolitiskt seminarium, till ett seminarium om barn i missbruksmiljö. Och detta måste man då också ta ställning till lokalt. Och en policy kan naturligtvis då vara ett bekymmer i och med att det kan stöka till det för oss längst ut på linjen, men det kan också vara ett enormt stöd genom att vi faktiskt får en vägledning som gör att vi kan arbeta ungefär likartat i hela landet, men också att vi faktiskt då vet att vi också har en bra möjlighet att leva upp till vår värdegrund och det vi står för.
Och vad har det varit för dig, ett bekymmer eller en hjälp?
Nej, jag tycker generellt sett att det har varit en hjälp därför att det har lyft hela bredden i värdegrunden. Inte bara nykterheten. Det har ju ringt folk och sagt att ni ska skita i, det var ingen bra ordval, insåg jag nu. Det var någon annan som sa det. I det och det och det. Ni ska hålla er till nykterheten. Och då har vi ju känt att vårt problem är att vi har ju kanske varit lite för bra på att kommunicera nykterheten. Men värdegrunden är ju betydligt bredare än så. Och då har det här varit en styrka, en lyft och en hjälp. Den tredje biten som vi då har i det här är ju då när vi som fastighetsägare, vi äger IOGT-NTO-hus med allmänna samlingslokaler. Vi tar emot bidrag från Boverket och kommun i vissa fall. Och vad vi då ska ha för policy när det gäller vem som ska få hyra i våra lokaler. Och det måste man också ta ställning till lokalt. Och oftast är det en enskild vicevärd. Och då är det bra att ha policys hjälpmedel, men det är också bra att få upp en diskussion i den lokala fastighetskommittén, i den lokala styrelsen, i distriktet som driver kursgården kring det här. För nu har vi pratat mycket SD här, men vi ska göra klart för oss att det är inte bara SD som kan vara intresserad, utan vi har en rad andra organisationer, mer eller mindre antidemokratiska eller våldsbenägna, som anstränger sig för att boka hos oss. Och då är det inte så att de ringer och säger hej, vi kommer från det och det, vill ha en konferens i ert lokal. Och det här gör att våra vicevärdare ställer stora krav på att vi faktiskt dubbelkollar, motkollar, tar reda på om personerna finns. Vi har fått skolor som har bokat eller gjort bokningsförsök där vi googlar på hur skolan existerar inte. Och det här är då viktigt att komma ihåg att det här är ideella människor som kanske är bra på att byta takpannor, men som inte är riktigt vana att då hantera de här frågorna. Och då måste man också komma ihåg att då är det viktigt att vi lyfter det i fastighetskommittén, vi lyfter det i styrelsen på föreningsmöten och får upp den här diskussionen. Det är jättebra att vi pratar om vad ska vi ha för policy, vad står vi för? Men vi har fortfarande utmaning nummer två när detta då händer.
I februari lyckades en grupp högerextrema hyra in sig i en av IOGT-NTOs lokaler i Lund under falsk flagg. Det ledde till att maskerade motståndare till högerextremisterna dök upp och flera personer skadades. Med hundratals bokningar årligen kan det vara svårt för de oftast ideella som driver lokaler runt om i landet att kontrollera om de som hyr in sig i lokalerna verkligen är de som de utger sig för att vara. Så det är klart man blir lite förvånad när en hyresgäst hör av sig och säger att det står 7 polisbilar utanför huset och att det ligger blod och krossat glas i trappuppgången.
Och då hade vi hyrt ut ett kalas, så vi var ju lite överraskade över det här. Varpå jag kastar mig i bilen och åker ner. Och då har vi alltså råkat ut för en bulvanbokning i Igotentios allmänna samlingslokal. Och på köpet får man då inte bara det gänget som sitter i lokalen, som är både främlingsfientliga och antidemokratiska. Man får även motreaktionen från, det var högerextremister som hyrt, vänsterextremister. Som har samma uppfattning att våld är ett tillåtet medel i det krig som de här båda grupperingarna anses pågå. Vilket innebär att vi stod med två problem. Och då hamnar vi i nästa läge. Om vi får kännedom om detta, om det är ett pågående möte, kan vi då låta det fortgå? För första reaktionen när vi hade samtal med polis och med de som du hade hört var ju att ja, men låt oss få köra det klart. Och i och med att den frågan har kommit till oss på Igotento, då måste vi ta ställning.
Och vad gjorde ni?
Och då gjorde vi så att det fanns inte en chans på miljonen att vi kunde låta mötet fullföljas. För när vi pratar om det här tidigare, när vi säger att vi tar upp det i fastighetskommittén, styrelsen, föreningsmötet, årsmötet, då kan vi under ordnade former bestämma hur långt vill vi att normaliseringen ska gå av de här krafterna. Eller var vill vi sätta ner foten? Och då handlar det om vad vi tillåter. Och vi kan pröva det. Det som händer i en sån här situation, då kommer frågan upp, vad låter vi passera? Och den är ännu knepigare, för det vi låter passera gör då obemärkt och vi kan inte pröva det, vi kan inte föra en diskussion bland medlemmarna om det här. Utan då flyttas den här gränsen helt enkelt för att vi inte är skarpa nog. Så i vårt fall var det solklart att det här mötet skulle avbrytas, vilket det gjordes också. Men det här kan ju hända på 400 ställen till och där beredskapen oftast är ganska låg. Det är ju ideella människor. Vi har ingen, inte som kanske Scandic Hotel som har heltidsanställda personal och säkerhetsavdelning och allt vad de har. Det har ju inte vi. Så det ställer stora krav på våra lokala företrädare att faktiskt få upp de här frågorna på diskuterade i förväg, pröva, testa. Stödet från förbundet med policies. Stödet från också våra gårdar som är vår fastighetslokal organisation som hjälper oss. Men också då, vilken beredskap ska vi jobba upp? Så att vi inte behöver då fundera på. Och en ensam person ska ta ställning till det här. Så det ställer stora krav på hur vi hanterar det här längst ut på linjen. Jag skulle säga att i de allra flesta fall så är det här bara någonting bra. För det här är en möjlighet för oss att faktiskt visa vilka vi är, vad vi står för och vilken del av krafterna i Sverige vi tillhör. Vi tillhör ju de som vill bygga ett bra, fantastiskt samhälle där alla människor får plats.
Vad fick ni för reaktion då från de här nazisterna som...
Ja, nu fick ju inte jag gå in och sjunga ut för polisen stoppade mig. För jag skulle ju gå in och ställa frågan hur smart det var på en skala och boka hos en som är guldsponsor till Expo. Men det tyckte alla var oklokt. Så. Men däremot så kan man säga att den som hade bokat var tämligen frågande. Och tyckte att det var ju ett mindre sammanhang och att man måste ju få bjuda in vem man vill och var du än här ute i periferin och hade kanske inte förstått att han hade två av Sveriges mest kända rasister och nazister i lokalen. I övrigt var det mycket tidningsskriverier, det var många som ringde och sånt här. Vi har inte fått så mycket reaktioner utifrån i övrigt. Däremot har vi fått en hel del bra positiva samtal inom den lokala Igotentio-föreningen. Faktiskt. Jag tycker överhuvudtaget sen den första policyn kom för några år sedan och den något skarpare varianten här för något år sedan så har det gett en möjlighet att vi ute i föreningen kan lyfta de här frågorna på föreningsmöten och att vi faktiskt får upp ett samtal och dels vinner vi att vi blir bättre på att själva lära oss vad Igotentio står för. Men vi får också faktiskt upp en och annan person som kanske då inser att man tänker annorlunda så att säga. Och så får vi det samtalet. Det kanske är någon som har lämnat organisationen också sen det här kom upp att det räcker inte att vara nykter hos oss. För det är ju den diskussionen det blir ute. Vi utesluter inte medlemmar, vi lägger oss inte i hur man röstar. Men någonstans så kan man ju ändå komma till ett sammanhang där man börjar känna att man inte är bekväm i vår värdegrund. Och då kan jag tycka att det har också ett värde att vi blir tydligare på vad vi står för. Att bara vara nykter, det räcker faktiskt inte. Demokratin och solidariteten är precis lika viktiga i det här.
Och det här är ju frågor som blir allt mer aktuella när Sverigedemokraterna och andra rasistiska rörelser normaliseras. Ju mer de normaliseras, desto oftare kommer IOGT-NTO behöva hävda sitt förhållningssätt. Redan nu finns det de som anser att man inte kan kalla sig för en partipolitiskt obunden rörelse om man utesluter samarbete med ett enskilt parti. Men Erik Winfors-Wamberg från förbundsstyrelsen håller inte med om det.
Vi är partipolitiskt obundna. Vi lägger oss ju inte i egentligen hur medlemmar röstar när det är val och sånt, utan där är det ju valhemlighet och man får rösta som man känner för det. Men vi är en politisk organisation. Vi har alltid i de här 139 åren hållit på med politiska frågor. Och ibland så har det varit frågor långt utanför det här med nykterheten, och vi var aktiva i arbetet för allmän och lika rösträtt, vilket också var en politisk fråga utanför nykterhet till exempel. Och vi har sedan dess varit aktiva i många politiska frågor. Det vi inte har, och det här är intressant för det här har räckt väldigt bra som förklaring väldigt länge, att IOGT-NTO har ingen synpunkt på den ekonomiska fördelningen i samhället. Vi har ingen ekonomisk analys av samhällsutvecklingen, och det har de traditionella partierna gemensamt. Att de har en syn på att om vi fördelar pengarna på det här sättet så får vi det bästa möjliga samhälle för alla invånare. Och då har man olika lösningar där. Alla har ett mål att alla människor ska må bra.
Men du tänker exempelvis om man ska finansiera sjukvården med stora skattepengar eller om det kan vara privata
försäkringar till exempel. Vi struntar i om det är offentligt eller privat. Vi struntar i om det är höga eller låga skatter på arbete eller något sånt där. Men den där spelplanen har ju nu förändrats de senaste åren, eftersom just de här partierna och organisationerna på yttersta högerkanten har lagt in andra värden i politiken. Och helt plötsligt så kan det vara vänster att vilja hjälpa flyktingar. Vilket inte har traditionellt med en höger- och vänsterskala att göra. Men det är inte vi som har ändrat oss. Det är inte Svenska kyrkan som har ändrat oss. Svenska kyrkan är ett bra exempel. Under 80- och 90-talen, då var det ganska allmänt utbrett att man inom kyrkan hjälpte till att gömma flyktingar under utvisningshot. Man erbjöd kyrkorna som fristad. Det var ingen som pratade om att de var partipolitiska då. Det fanns inte på kartan. Idag, helt plötsligt, så har diskussionsutrymmet i samhället svängt. Så idag så betraktas det som partipolitik. Men det är inte kyrkan som har ändrat på sig. Så att det där är ju väldigt mycket i betraktarens öga. Och vi vill gärna hålla fast vid att vi är partipolitiskt obundna. Vi står för de här värderingarna.
Men åt andra hållet då? När de andra politiska partierna börjar närma sig SD i politiken. När vi liksom har en socialdemokratiskt ledd regering som inför gränskontroller och pratar om att vi måste begränsa. Hur drar ni då den gränsen?
Jo, men alltså alla partier kan ju komma fram till olika sakpolitiska ställningstaganden. Men de gör det ju utifrån någon sorts ideologi och utifrån någon sorts idé. Oavsett om det är Moderaterna, Kristdemokraterna eller Socialdemokraterna eller något annat, så har ju de en grundidé som spelar betydligt mer överens med oss. De har en respekt för alla människors lika rätt och värde. De delar inte in människor i olika grupper. Men det här gör Sverigedemokraterna i sina program. Att de delar in människor de går ju till och med så långt att de har liksom en idé om att det finns svenskar och sen finns det svenska medborgare. Inga annat parti håller på med det, utan det är svenskt. Är man svensk medborgare så är man svensk. Punkt.
Det var allt från Accentpodden för denna gång. Du hittar våra senaste nyheter på accentmagasin.se. Jag heter Jens Wingren och musiken gjordes av Broke for Free.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!